Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Urban Hilding, vd för mediebyrån IUM. Vi hör om hans uppväxt, att hans första jobb var på ett zoo och att hans sidobusiness därför var att kränga guppis till polarna på gatan. Och att hans första bästis var en java-apa vid namnet Lena. Urban berättar för mig att han hunnit med allt ifrån att vara FN-soldat i Libanon, startat ett rockband som ung, turnerat, skrivit autografer, varit reseledare och dörrvakt och sen så småningom börsmäklarchef. Och att han också kammat hem ett SM-silver i amerikansk fotboll. Jag ser en personlig sida hos stora starka Urban som är mjuk som en teddybjörn, men jag ser också en ledare tuffare än en handfull män. Efter att jag träffat Urban idag så undrar jag om inte han borde få en medalj för att han gjort så mycket bra och ändå är så ödmjuk. Häng med allihop! Välkommen hit, Urban Hilding, idag vd på IUM.
Tackar! Roligt att vara här.
Vad trevligt att ha just dig här idag.
Ja, jätteskojigt att vara här.
Mm. För de som lyssnar och kanske känner till IUM men inte helt jättebra, ska vi berätta lite vad IUM är och gör?
Ja, vi är ju en kommunikationsbyrå eller mediebyrå enligt den gamla benämningen. Så vi jobbar med allt ifrån analyser, strategier, planering, köp, förhandling för all form av kommunikation i såväl traditionella som digitala kanaler för våra kunder.
Och du har kanske inte alltid varit vd där. Ska vi dra dig tillbaka ända längre tillbaka och höra från början lite vem du är och hur du är uppväxt och vart du är uppväxt? Vem är du?
Okej, nu börjar vi hela vägen bak.
Ja, nu drar vi verkligen tillbaka, men det är bara ett par, tre år sådär.
Ja, jag är uppväxt i Nacka. Och har en familj som innehåller mor och far och bror som är 4 år äldre. Pappa jobbade på Atlas Copco och mamma jobbade på Posten. Vi bodde i centrala Nacka.
Just det. Nära kontakt i familjen?
Absolut.
Så. Och med äldre brorsan?
Ja, absolut.
Hur har du växt upp? Vad gjorde du? Det var någon hockey inblandat i din uppväxt, vad jag förstår.
Ja, alltså då var ju mer... På den tiden var det generellt att man spelade fotboll på sommaren och hockey på vintern. Hockeyn, det var nog min grej. Och det var även brorsans grej. Och min pappa var lagledare och sådär. Så vi spelade ju i Nacka. Och det hette Atlas Copco IF då på en gång tidigare. Och sen slog jag ihop med Skure och Nacka. Och så satt Sjöbaden med mig det också. Så blev det NSA 76. Som sen är Nacka hockey. Så där spelade jag. Vilken, och jag tror jag började när jag var 6 år.
Vilken position hade du då?
Jag var back.
Mm. Och var du på någon hög nivå?
Nej, det var faktiskt inte.
Det kan vi inte skryta om.
Nej, det var ju då vad hette det då? A-junior elit hette väl någonting sånt där saker. Det var väl det högsta sen. Och sen så var det A-lag ute i Älta och sådär. Så det har varit lite olika delar.
Och gått till skolan vart?
I Nacka.
Nacka?
Ja.
Vad hände när du sen tog studenten och faktiskt skulle börja jobba då? Vilka var dina första jobb? Du hade något sommarjobb kanske?
Ja, alltså sommarjobb, man börjar länge tillbaka. Min första sommarjobb, min moster morbror hade till alldeles nyligen faktiskt en djuraffär. Så där tillbringade jag hela sommarna i Katrineholm. Jag bodde hos dem, alltid på veckor på sommarna. De hade inga barn.
Men de hade en apa.
Ja, det var en apa. Det var min bästa kompis. En java-apa som hette Lena.
Mm-hmm.
Och hela det här hemmet var... Dels så Hemma hos dem så var allting så himla enkelt. Det var lite rörigt och stökigt och det var djur precis överallt. Det var ett rum med bara underlater. Det var två vietnamesiska hängbukssvin som gick omkring på tomten. Mm-hmm. Det var apan Lena i rummet bredvid köket.
Det var Urban helt.
Ja, precis. Och tre papegojor i köket. Två kakaduer och en gråjack och en kakadua och en sån här stor ara. Mm-hmm. Så hela hemmet var bara en massa djur. Och det var ju hela dagarna i den här djuraffären. Och jätteroligt. Och där sålde man fiskar och fåglar och hösäckar och jag vet inte, allt sånt där. Så det var det första jobbet att lära sig i storkassan och jobba med kunder. Sådär. Vilket man sedan kunde utveckla då. För att tar man hem några guppis i ett akvarium så blir väldigt många guppis till slut.
Just det.
Och då kan man sälja guppis till sina kompisar. Så det, det
så var ditt första säljjobb var alltså att sälja guppis?
Det var att sälja guppis, kan man säga, faktiskt.
Men jag hörde att det fanns en liten passion där bakom. Du gillade det här hemmet. Du sa att det var lite rörigt, men det var ett härligt hem.
Ja, det var. Det var liksom, allt var tillåtet. Så när jag blev lite äldre sen, då stannade vi alltid en bit. När jag hade kört av vägen där så fick jag köra bil då med min moster. Och jag var väl kanske 14. Så då körde jag bilen ända till sista kurvan innan min morbror skulle kunna se oss där, och så bytte vi plats igen. Sådär. Det var massor med såna här grejer. Det var bus och det var roligt. Sådär. Jag hade jätteskojigt. Och som sagt, den här apan, det var min bästa kompis. Så jag har många bilder när vi sitter inne i buren tillsammans. Så den låg alltid i knät och tittade på tv på kvällarna och sådana saker. Det var en rolig tid. Jätteskojigt. Och lärorikt. Och lära sig prata med kunder och vuxna och sälja och sådär. På ett lite lekfullt sätt ändå.
Ingen kunde gissa att ditt första säljjobb var att sälja guppy, så att din Nej. Första bästis var en apa som heter Lena.
Nej, faktiskt. Det kan man säga. Det är det lättaste att veta.
Ganska okonventionellt. Vad hände sen då? Från att sålt lite guppis till polarna för att få lite lördagsgodis. Vad hände sen då?
Nej, men sen, jag tycker sen att jag gjorde några vägval i livet. Så här, och framförallt då, jag tycker att jag gjorde... Jag kommer ihåg att det var en liksom tufft val att gå ut högstadiet och välja gymnasium. Det var ju liksom mindre att välja på. Det var inte så kombinerade utbildningar som det är idag och med olika inriktningar. Utan det var ju som bygg och anläggning om man var inriktad på det. Distribution om man inte tyckte skolan var kul alls. Mm. Frisör om man inte visste någonting annat. Och så vidare. Och då var det... I mitt val så var det 4-årig teknisk eller 3-årig ekonomisk linje. Sådär. Och jag tyckte redan där gjorde jag ett vägval i livet. Tyckte jag då. Mm. Min pappa var ingenjör.
Och tyckte du skulle välja?
Ja, jag gillar motorer och allting sånt där. Och det var liksom... Ja, han peppade nog mycket för det. Men jag ville nog inte det, för jag tyckte att det blev så nischat att det blir liksom gå 4-årig teknisk sådär. Och jag tyckte att de som gick treekonomisk såg mycket roligare ut än de som gick fyroteknisk. Men det var nog bara för att välja så bredare. Därför treekonomisk kunde jag liksom, då kunde man ta sig vidare och rikta in sig på om man ville plugga vidare och allting sånt. Så det var det. Men där tyckte jag gjorde ett jättestort val. Och det är väl så här som man kan lära efteråt, att så är det ju inte. Vägarna liksom under livet är ju så otroligt kringliga och man kommer fram till jobb på olika sätt. Sådär. Så att den här grundläggande utbildningen där, den är ju faktiskt inte så viktig sådär. Det gäller nog mer att man som person är och fungerar på ett bra sätt sådär.
Just det, hela tiden.
Det var nog ett lärande faktiskt.
Och gick det bra? När du väl började, hade du bara betyg? Eller var det en odåga?
Sådär kan man säga. Jag tyckte hockey var extremt mycket roligare än att läsa religionskunskap och öva maskinskrivning som man faktiskt gjorde då på den tiden.
Ja, just det. Det gjorde till och med jag, för jag är lite yngre än du.
Så att hockey var roligare och vi hade ju ett band som vi spelade med sen högstadiet. Det var också mycket roligare, så att det var mycket som var roligare just att kanske plugga alltid.
Nu kom vi in på det där med bandet. Var det 7:an det startades ett band?
Ja.
Och med någon som är i branschen?
Ja, jag och Jeppe Gravestam, som då vi spelade hockey tillsammans. Vi startade ju då ett band tillsammans med Jocke, en kompis också. Jeppes lillebrorsa och Jeppes kusin. Sådär. Det startade vi en gång i 7:an. Hade vår första spelning i Saltsjöbadens samskola, kommer jag ihåg. Och Kilborg, en kompis, han är äventyraren. Han satt under scenen där i glasull, kommer jag ihåg, tillsammans med Kallis, som också var en av de två som var på Mount Everest. De kröp ner där och kom på sen efteråt att det kanske inte var så smart, för nu skulle de sitta där hela tiden då medan vi spelade.
Det
kliade rätt mycket vid kroppar. Så. Men då spelade vi och då öppnade vi upp.
Ville de ha pole position?
Nej, jag vet inte. Då syntes det inte så att... men då öppnade vi upp. Då får man tänka sig att det här var 77-78. Så vi öppnade ju upp med I.O. Let's Go med Ramones där. Det var ju liksom den lite inriktningen då. Sådär.
Det var inte dansband det här alltså?
Nej, och det kanske inte funkar helt sådär, toppen där ute faktiskt då. Sådär. För då var ju punken hyggligt ny sådär, och allting så. Men sen blev det mycket mer annat sådär. Och väldigt kul. Vi repade mycket och kom ingen vart sådär. Men vi hade väldigt kul.
Men det där gick ju hyfsat bra. Fick inte ni skriva autografer?
Jo, det har jag faktiskt gjort några gånger. Det var nog en av de stora ögonblicken i musikkarriär. Det var när vi fick åka på en turné i gymnasiet. Med två andra band var det. Så vi fick ledigt från skolan. Då kommer ihåg, då kom den här turnébussen vi skulle åka med. Den kom och parkerade precis utanför Nacka gymnasium. Och vi packade in grejerna där och kände oss som... Ja, de största rockstjärnorna när alla så i pluggen stod och så vinkade hej då och så, för då skulle vi iväg på turné en ny dag. Och spelade på alla möjliga platser, Sandviken, Kramfors, Åsele, Vilhelmina, Hudiksvall och sådär. Och jag kommer ihåg den där bilden, vi hade någon affisch där. Första spelningen i Sandviken och då kommer jag ihåg, vi hade spelat... Och de skulle autografer så här och slet i de här affischerna som vi hade. Och jag kommer ihåg en tjej som gick ut därifrån, så sa hon så här, ja men jag fick i alla fall en halv affisch. Det var den största, största ögonblicket i min musikkarriär. För sen gick det inte bättre kan jag säga. Men så, det var roligt.
Men
jätteroligt.
Kände du dig rockstjärna då?
Ja, lite faktiskt måste jag säga. Då kände man sig lite som rockstjärna.
Nu så. Kommer livet vara ett bananskal från och med nu.
Ja, men det har ju varit jätteskojigt. Vi har ju spelat upp det lite igen på Byrårocken, var vi i förband i 10 år. Och sen så har vi spelat lite igen på lite fester någon gång då. Väldigt kul så här, när man får tid och kan göra det. Sådär.
Så rockstjärna tidigt, men vad hände efter rockkarriären då? Du är fortfarande ung nu.
Ja, nej men jag började ju på bank. Jag skulle ju jobba inom finans, liksom ekonomi. Så jag läste så här nyckeltalsanalyser på Handels och det var ju som inriktningen för aktier och aktiemäklare. Och jag klättrade mig upp då från när jag började på banken, så fick jag min första tjänst. Det var på K3 hette det. K-3 hette det, vilket innebar att jag satt på Sparbankslokalen på Klarbergsviadukten mitt emot Åhléns. På källarplan -3, där började jag, i arkivet. Och han som har jobbat med arkivet, han var jättesnäll. Jag tror att han bodde i arkivet. Så det var han och jag, det var mitt första jobb.
Tror han bodde i arkivet?
Ja, det kändes så. Men det är så här, man ser på film att det kommer någon så här utifrån skuggan så här med en perm så här, och han vaktar det här med sitt liv. Det här var ju hans grej. Så här. Det tog en lång tid så här, att få förtroendet att jag också fick röra grejer där.
Du hade mycket att leva upp till.
Ja, vi hade faktiskt riktigt kul. Men där började jag på Sparbanken där, för att jag fick ett sommarjobb och så här då. Och så fick vi komma upp i banklokalen. Jag tror 10:00 och 3:00, då var det fika med bank, alltså banklokalspersonalen där uppe. Då fick vi komma upp i källaren. Ja, så där var det. Där började jag. Och sen så jobbade jag vidare sen och började upp på det som hette fondavdelningen då på Sparbanken. Och då började jag närma mig värdepapper liksom och aktier och så där. Så där var jag några år. 3 år kanske. Och sen så började jag på det som då hette Persson Company, som sen blev Kabanco, Fondkommission och Nordiska Fondkommission. Och
börsmäklare?
Ja, då blev jag börsmäklare.
Så från arkivet rakt upp till att bli börsmäklare, ja. Alltså?
Och det var ju under den här finansvalpstiden, vilket var... Alltså det här, den här affischen som jag fick skriva där, att den var härlig. Det fanns ett annat så här ögonblick som jag minns. Vi satt ner på Stureplan. Vi hade alltid morgonmöte innan och så började ju börsen då, om jag inte minns fel, uppropet började 9:00, men 9:15 började obligationerna ropas. Nej, 9:30, 9:15 började obligationerna. Så var det, vi var tvungna att vara nere 9:15, morgonmötet började 9:30, så att vi var tvungna att åka. Och då hade vi taxi från Stureplan till Gamla stan, då, där börshuset då ligger, eller när det var verksamt då, det som är Nobelmuseet där. Och då hade vi Frejs hyrverk då, som körde en sån här långmärsa varje morgon. Varje morgon, måndag till fredag. Det var inte så gammal då. Jag kanske var 21 år eller 22 år. Sådär. Och en morgon så, här så stod en sån här lång grå sån här jättelimo med sån här boomerang på bagageluckan där, så här, som skulle åka. För han skulle åka och hämta då någon annan, så att han kunde inte ta den här lilla bilen. Så han tog den här bilen för att det var någon annan som hade beställt den här. Och då kommer vi upp åkande i den där till Börsen, och utanför Börshuset så där kunde man komma och titta och se hur de här uppropen såg ut. Och där var ett gäng skolbarn sådär, som stod där ute. Och så kom vi ut i bilarna där, unga i kostym, portfölj, sådär, såg otroligt vassa ut. Och så en av de här ungarna pekar på mig och säger såhär: är du en sån där finansvalp? Skrek han sådär. Då sa han, ja, det är väl så kanske.
Kände du som en finansvalp?
Ja, då var man, det var ju den här juppetiden som det kallas då.
Just det, så nu var det lite rockstjärna igen nästan.
Ja, då.
Kliver du limon och har,
ja, precis. Ja, då kände
har en hejaklack.
Ja, precis. Nu har jag lyckats här i livet.
Och där blev det kvar en stund?
Ja. Där var jag faktiskt i 4 år, någonting sånt där, tror jag. Men jag hade ju en resa på banken där också. Då gjorde jag ju några vändor. Då gjorde jag ju... Vi jobbade så otroligt mycket. Det här var under den tiden. Det var så otrolig omsättning på Börsen innan börskraschen då. 19 oktober 87. Så vi jobbade nästan dygnet runt. Så när jag var på banken då tog jag ju ut kompledighet. Och då åkte jag ner och var resledare för Klubb 33. Så här varannan vecka under vintersäsongen. Så man fick rätt mycket sådär. Man slutade jobbet på torsdagen, gick och hämtade transferlister på kontoret, tog bussen ner med massa gäster, full fest sådär, och skidåkning sådär. Hem på söndag natt, började på banken på måndagen och sen på torsdagen hämtade igen. Ja, sådär, så var det sådär. Så det var en vända. Så det gjorde jag. Det var väl i den här tiden då när man var lite så osäker på vad man skulle sådär. Jag kände för att då ville jag pröva på det där. Reseledarjobbet. Och det som var lite intressant med det, för när jag var på den intervjun då, så hade jag ju läst tyska då i gymnasiet och i högstadiet. Då skulle man berätta så där vad man hade gjort idag, vad man skulle göra imorgon och till helgen så här, på tyska. Så här. Ja, det gjorde jag ju då. Och så fick jag ett brev då, kommer jag ihåg, om att jag hade blev erbjuden anställning då. I Le Menuy i Frankrike. Vilket var jätteintressant. Min tolkning är så att ja, han kan antagligen så dålig tyska så att vi kan lika gärna sätta honom i Frankrike, men han kan ju spela gitarr och är säkert rolig ändå. Sådär. Det var min tolkning. Sådär. Men det blev Sant Anton och det blev Klubb 33 då. Det fick man som straff sen då, man tackade nej till första anställning. För jag ville inte sluta med finansdelen då. För jag hade ju gjort ett par stopp innan där. Jag hade ju tog tjänstledigt för ett halvår i Libanon som FN-soldaten är. Och det var under den här tiden man bara kunde pröva på lite grann. För sen blev det fondkommissionärsfirman och sen så gick det vidare. Liksom.
Så det var lite rockstjärna som reseledare också alltså? Och så finansvalp i veckorna?
Ja, det var väl så, kanske.
Och sen FN, berätta om det.
Ja, men det var någon tid som präglade mig fortfarande. Otroligt viktig tid. Jag åkte ner, var 21 då. Och ja, man lockades av det här äventyret då. Då var det ju ett otroligt rörigt i Libanon och Beirut. Och jag tror att man skulle jämföra med hur det var i Afghanistan. Eller när det var som Syrien. Det var ett ställe som han absolut inte ville åka till. Jag kom och min pappa var... Han ville verkligen inte att jag skulle åka sådär. Och jag var ju stolt över att bli uttagen. Vi var ju 145 svenskar eller sådär. Åkte ner där och dels den här att vara yngst och jobba med många där nere som hade varit både i Sinai och de hade varit på väldigt många andra ställen sådär, och gjort FN-tjänst tidigare, och att där känna det här att ålder spelar ingen roll sådär. Jag var 21 år och man sitter med läkare som jag hade, jag kommer ihåg, han var väl 62. Han hade gjort Antarktis, Sydpolen, Himalaya-expedition. Ja, du vet, äventyrare. Så var ju många där nere. Man fick otroligt mycket vänner från alla olika länder. Vi samarbetade ju med irländare, italienare, nepaleser, fidjaner, ghaneser och sådär. Jag tror att jag kände att jag växte väldigt mycket under kort tid. Perfekt. Bästa kompisarna var 10-15 år äldre. Det hände ju inte så att säga i Sverige på det sättet. Och att man kunde prata med vem som helst. Man umgick med vem som helst och fick se lite grann hur världen ser ut på andra platser än det skyddade världen som man kanske hade hemma i Sverige då.
Vad är ett uppdrag? Vad gör man för någonting?
Nej, det, för oss var det ju bara egentligen att hålla isär de olika fraktionerna där nere. Amal, milisen, israelerna som vill in, syr.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is the summer to expand your horizons. You've had enough staying home. You've had enough confinement. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky smooth tree runner, the responsive foam and extra grip of the tree dasher, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a shoe ready for whatever adventures you have planned. Whether you're traveling to the ends of the earth or settling in for a staycation, you need a shoe that's versatile enough to go with any outfit, durable enough to wear over any terrain, and lightweight enough to make packing a breeze. Being made from insanely comfortable, breezy eucalyptus fiber is a plus, too. When you wear Allbirds travel shoes, you're in vacation mode before you even leave the house. They're the only shoes your suitcase needs. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair of tree dashers, runners, pipers, and more at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
Hezbollah och sådär. Det var ju olika fraktioner och mycket baserat på religion självklart, men också de grannbesläktade länderna som ville in och ta kontroll och ta makt. Så vi skulle ju hålla isär de här egentligen. Vi skulle ju vara en enklav och skydda.
Var det farligt eller var det otäckt?
Det slog mig faktiskt så här, när man åkte dit så hade man otrolig respekt. Jag kom över och klev av på natten på Ben Gurion i Israel, åkte buss upp och så här, okej, nu åker vi in i Libanon så här. Det var ungefär, tror jag att man kan säga, okej, nu åker vi in i Syrien idag. Och det hade man nog stor respekt för så där. Jag kommer ihåg att de kom upp och sökte igenom bussen, israeliska gränsmilitären där, och så kom man fram, blev visat i sin barack där vi skulle bo och några stycken och sådär. Man hör det skjuts lite grann, lite skottsalvor sådär någonstans där och då. Så kommer ändå, så här, dagen efter så sitter man där med en kopp kaffe och konstaterar bara att nu är man här. Och det tror jag är det här med människans stora så här, kapacitet och anpassa sig till olika situationer. Och den kände jag verkligen av där. Helt plötsligt så var man där och kunde man konstatera att så här är det. Helt plötsligt så, det var väl inte så konstigt att de smattrade av liksom lite, en skottsalve liksom uppe i bergen här borta eller att det small någonstans.
En helt ny verklighet.
Ja, och man fick det här, att den här drivet av att vilja komma närmare och se och försöka göra nytta på något sätt. Så det är klart att det finns ju stunder sådär av både rädsla och respekt i det här, vad som händer sådär. Vi jobbade ju med sjukhuset bredvid oss och ibland fick vi hämta skottskadade och köra hem dem. Och jag var faktiskt med på några operationer bara för att man försöker se och förstå lite grann vad som händer. Så man ser vad effekterna var. Men det var otroligt lärorikt. Så, och det tror jag burit med mig förhoppningsvis någonting bra där.
Är det någonting, tror du, som har format dig till att sen när du skulle vara ledare och leda andra eller som chef idag vd?
Nej, jag tror att det som jag upplever som den här viktiga delen, det är nog den här kamratskapen som man får upp. Så ett som team kan man uträtta underverk så där. Att det finns inte utrymme för liksom bara soloprestationer så där, eller att någon ska skina mer än någon annan. Och det tror jag man får med sig sånt där. Det var då det som gjorde att jag kom hem därifrån sen. Då ville jag bli polis. Alltså just den här, nu har jag ju halva släkten i polisen, men det var nog just av den känslan det här, att ett arbete där man jobbar tillsammans. Och för det var ju precis det som man hade upplevt i ett halvår. Liksom. Ingen fick vika liksom, och alla fick ställa upp och man fick hjälpa varandra, oavsett när på dygnet det var eller vad det var som hände. Och det är faktiskt något både bra och fint och nyttigt upplevt.
Vad hände sen efter FN-tjänsten?
Ja, då kommer jag ju tillbaka till banken där, och då vill jag ju vidare. Och då fick jag jobb då på den här fondkommissionärsfirman då. Det sista namnet var Nordiska fondkommission. Vi var rätt många, jätteskojigt. Och jag hamnade väldigt snabbt nere på börsgolvet då i Gamla stan. Och jag tyckte det var enormt roligt. Det var det roligaste jobb jag någonsin har haft. Man köpte och sålde, lånade aktier varandra på mellankurser, och man skyddade varandra. Ja, arbetskamraterna, det var ju de från de andra bankerna, bankirfirmerna och fondkommissionärsfirmerna där. Och ett otroligt tempo liksom. Man satt ju på såna här listor som man hade med olika aktier så här, så man fick ordrar, köp- och säljordrar även om man satt och käkade och allting så här. Och det var full fart, det var affär hela tiden så här. Och jag tyckte det var jätteroligt.
Var du duktig?
Jag vet inte.
Du blev ju kvar.
Ja, jag blev börsmäklarchef där och då.
Ja, du ser.
Jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Det var nog så faktiskt ingen annan ville ha det jobbet så här, för de andra var lite äldre, de hade inte lust att ta det ansvaret så här, och då var man väl ung och hungrig så här, ville visa framfötterna så här. Men nej, vi hade jätteroligt. Jag tyckte det var jätteskojigt.
Vad hände från att vara inne i finans då? Hur kommer man in i media som det är idag?
Nej, men det som hände sen, då automatiserades ju hela börsen. Vilket innebar att Sverige var en av de första börserna som totalt automatiserades. Jag tror att Toronto var en sån börs som man hade gjort innan. Det vill säga att all form av handel datoriserades. Vilket innebar ju att man behövde inte sitta nere i börshuset längre. Vilket innebar att alla satt uppe på kontoren och man jobbade med köp och sälj sista avslut, titta på köpsäljsidan så här, lite grann det man gjorde så här, den manuella hanteringen försvann då. Och jag tyckte nog att det var lite synd så där, för att man satt och tittade en skärm fram och tillbaka hela tiden, köpte, sålde på, la in mellankurser eller någonting sånt.
Kände att det blev slentrian? Att
ja,
det inte fanns,
men
lite
hantverket försvann lite grann. Det här
adrenalinet.
Att träffa människor och göra, alltså förhandla om att köpa lite billigare eller sälja lite dyrare och lite sådär. Det momentet försvann lite grann sådär. För att man la ju bara och knappade in en kurs i datorn. Så antingen köpte man av eller sålde på. Eller man kunde i för sig ringa upp någon och se om de kunde släppa någonting vid sidan. På en mellankurs eller något sådär. Men jag tycker att det glädjen försvann lite grann där, faktiskt.
Och då?
Nej, men och då funderade jag vad jag ville göra. Och då i min kompiskrets så var hälften av kompisarna var försäkringsmäklare. Och de verkade otroligt framgångsrika och tyckte att det var kul att göra. Och den andra hälften jobbade inom media. Så här. Kom jag in på den här Skandia Finans- och Försäkringsskola som den hette då. Man pluggade ett år för att bli försäkringsrådgivare och lära sig allt om lag och avtal och juridik och sambolagen och ja, allting det här som var otroligt, otroligt nyttigt. Och det var verkligen som en skola, vi hade innebandy på torsdagar och så samtidigt så jobbade vi varje kväll. Och då satt vi och ringde hem till folk och pratade försäkringar. Man började med hemförsäkringar, sen började man kanske med barnförsäkringar, så körde man sjukförsäkringar och så körde man pensionsförsäkringar och sen så blev det företagsförsäkringar och sådär. Så det var dygnet runt jobb och sådär. Och jag tyckte det var jättekul. Och sen så kom man ju då ut på kontor sen då och fick titeln välja mellan distriktschef eller privatekonomisk rådgivare inom finans- och inom finansiella och försäkringsfrågor.
Mm. Fick man välja. Fick inte plats på visitkortet.
Nej, det tycks verka det enklare.
Jättestora visitkort.
Ja. Jag kommer att prata med någon dam här på i och med att vi satt i Rishhuset då. Pratade med någon nej, det var en herre från han bodde uppe på Östermalm någon gång, så sa just det så här: ja, det var trevligt att du ringer här, och jag hade ju kontakt med den förre distriktschefen. Så där. Det var bara att i Stockholm fanns det 200 distriktschefer, och sådär, så att det var inte så unik så där extrem titel, men den funkade faktiskt när det gäller att få till möten och prata rådgivning inom finansiella delar.
Men finans till media.
Ja, nej, men, och det, så jobbade jag där. Och det blev ju, för mig blev det så här konkret. Så här, det handlar om liv, död och olycka. Det var det man pratade hela dagarna egentligen. Och där då valde jag så att nej, men nu har jag lärt mig här. Nu vill jag gå vidare och göra det här. Och då eller, det landade nog in samtidigt då att det här med media blev ju intressant. För andra kompiskretsen då, eller halva kompiskretsen, jobbade ju inom media. På gamla Airtime.
Mm.
Det ursprungliga Airtime. Och på Svenskan och runt. Och så att jag började jobba inom Bonnier och på Dagens Nyheter. Då.
Vem fick in det där? Hur kom det sig? Var det via någon på Airtime? Eller var det kontakter? Eller?
Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Jag fick några tips av någon. För de skulle ha storkundsäljare till den här storkundsavdelningen som det hette då. Som jobbade mot mediebyråer och riksannonsörer. Så där.
Och det var nog helt nytt.
Ja,
ändå får du möjligheten att komma in.
Men jag skulle jobba mot bank- och finanskunder så här, och det var den enda kopplingen.
Ja, just det.
Och jag kom in och jag tyckte det var så enormt, enormt roligt. Träffade reklambyråer och träffade
jobba
kunder.
Jobba för Bonnier.
Jag tyckte det var enormt. Och det handlar ju som, jag pratade kommunikation och när man hade löst den ena uppgiften. Ja, då var det dags att titta på liksom nästa kampanj. Och nästa, det var det där jag saknade lite grann i en försäkring. Det vill säga att när man hade gjort klart så att man gjort skulle.
Du ville ha lite rally.
Ja, men jag är lite så här fart. Så där.
Fart.
Jag tyckte det var jätteroligt. Och nu har alltid så här tyckt och tänkt och funderat över reklam. Liksom. Ja.
Och så var du duktig, för du blev kvar och avancerade ganska mycket.
Ja, jag gjorde en sån här resa. Jag blev försäljningschef för den här gruppen efter ett år. Och sen så blev jag biträdande annonsdirektör. Och sen var jag annonsdirektör på DN i nästan 7 år, tror jag. Och det var för att jag trivdes jättebra. Jag trivdes inom Bonnier. Jag trivdes med DN som både varumärke och företag. Jag var stolt över att jobba där. Och jätteroliga arbetskamrater och en stor organisation. Vi var ju, tror jag började så här då när vi hade alla grafiker och hela den produktionen. Så här. Vi var 350 stycken på annonsavdelningen. Och sen driftade jag annonsavdelningen sen då. Då var vi väl 120 ungefär, tror jag.
Det är stort ansvar.
Ja, det var roligt. Jätteroligt. Och då, intäkterna var väl kanske lite mer än det var nu då.
Just
då
det.
Låg de någonstans på 1,5 och 1,6 miljarder sålde vi väl för då. Någonstans där.
Hur kom du vidare därifrån sen då? Hur kom det sig?
Nej, det är ju, jag vet ju att Micke Grimborg har varit här.
Han berättade lite resan.
Ja. Men han försökte locka över mig en gång till då Media Edge.
Just det. Micke körde en så här flörtakut där och försökte.
Ja, han försökte så här, men då tyckte jag att det här verkar en konstig bransch. Och jag tyckte det var roligt att företräda ett varumärke på det sättet av ett media. Så därför att för DN på det sättet, jag kommer ihåg första mötet hos reklambyrå, så sa han så här: grattis, sa han. Du har kommit till branschens bästa läroplats. Så där. Mm. Det är så otroligt mycket folk som har kommit från DN så där, i vår bransch. Så, där, så ta vara på det. Och de där orden fastnade nog lite grann. Och det försökte jag nog göra. DN öppnade då, med tanke på att så stor kanal som det var så, och så stor andel av medieinvesteringarna och så öppnade ju dörrar precis till allt. Och det var nog min ambition. Träffa människor, knyta kontakter, göra ett bra jobb. Och så där. Och då ringde Micke en gång och frågade om inte jag skulle komma över och börja på mediebyråsidan. Och då tackade jag nej. Och sen har det varit någonting lite sånt under vägen där. Men sen gjorde jag ju, jag var ju kvar på DN i 13 år och var med på hela den här resan när Stockholm City startade ett projekt som heter Röd Oktober som vi jobbar med en sommar, jag, Tobbe Wittström och Mikael Nestius och sådär, och vi skulle fundera över hur vi skulle kunna skapa någonsintäkter till det där. när Metro Bostad kom och utmanade ju hela branschen med gratisutdelning och allting i alla brevlådor så där, som vi faktiskt lyckades knäcka inom 2 år i alla fall, så att den lades ner. Men det är lite så här roliga upplevelser som var otroligt pressade då.
Mm.
För att det var tuffa och häftig konkurrens. Sådär. Men sen så var det nog så här efter 13 år när man funderar över, okej, nu har man varit med om några lågkonjunkturer, några högkonjunkturer. Man har gjort mycket av samma saker fast på ett annat sätt. Så kände jag att nej, nu är det dags för mig själv att utvecklas.
Jag har haft där. Samma position också, lyckats med den trots hög- och lågkonjunkturer.
Ja,
alltså.
Jag försöker peppa och inspirera människor och så kände jag att jag behöver nog den nära påfyllnaden själv nu. Sådär. Och då fick jag erbjudandet om vederskapet på IOM. Som jag tackade nej till först.
Mm.
Och blev tillfrågad sen igen. Och så kände jag sen, ja, även nu är det nog dags att pröva vingarna. Och vad den kommer till ett ställe där jag vet minst. Så
just
det. Det var läskigt. Men otroligt nyttigt. Ja, det, var ju, det är ju samma ankdam, om man får säga så, men från ett annat håll.
Just det.
Och det är klart att som media så är vi ju ett media, även om vi var nära kopplade till många kunder. Så som kommer till konsultsidan och mediebyrånsidan så är man ju upp. Kunden har ju uppdraget åt den att hjälpa dem. Så alltså man är ju mycket mer kanske vi tillsammans med kunder. Och det tycker jag var spännande. Och sen också just den här att kunna lära sig för förståelse för alla kanaler och respekt för alla kanalers värde och hur de både interagerar med varandra och fungerar enskilt och sådär. Det var ju ett helt nytt lärande. Och att man inte blev ju så här stöpt i att bara brinna och kommunicera sitt eget varumärke i alla lägen sådär. Det var en jättenyttig resa och har varit jätteskojigt varje dag.
Om du skulle ge ett medskick till karriärsugna unga män och kvinnor där ute som lyssnar på det här och kanske vill komma dit du är, vad skulle det vara?
Oj. Ja, när ni ska välja gymnasium så...
Välj inte tekniskt.
Så kan ni välja vad ni vill. Man kan bli vad som helst. Nej, men det tror jag, är sån här, den här faktiskt burit med mig lite grann att vilka vägar man tar genom livet, det kommer påverkas av massa beslut.
Mm.
Ta alltid besluten genom magen. Påverkas inte av vad andra tycker och tänker. Sådär. Känn själv om det är rätt väg. Är det här rätt företag att börja på? Är det här rätt uppgift för mig? Är det här jag vill göra? Brinner jag för? Sådär. Och sen tror jag... jag hoppas det att man upplever sig. Men jag tror att ödmjukhet ska man alltid bära med sig. Det är bättre att göra ett fantastiskt bra jobb, lägga ner sin glöd och energi att göra, kanske överträffa förväntningar i en ödmjukhet än att knuffa fram sig själv i alla lägen. Sådär. Både gentemot kunder och även internt gentemot sina arbetskamrater och andra. Det brukar vara ett bra sätt. Det är de människorna man vill ha runt sig och jobba med och sådär. Så brukar resan liksom kunna lösa sig lite grann på vägen själv. Sådär. Och vara ödmjuk inför människors olika typer av kompetenser och att de behövs. Och förvalta det där. Ja.
När man har kommit så långt som du har... Har man någonsin, känner man någonsin tvivel eller rädsla fortfarande? Eller har det där gått över i morgon? Blir man luttrad så att det där går över? Jag som ibland kan vara stressad över min lilla verksamhet. Men ni har ju så mycket större ansvar på era axlar. Hur är det när man har kommit mycket längre?
Nej, men alltså, jag tror rädslan är en drivkraft. Så den har varit för mig. Den ska alltid finnas där. Inte rädsla så att den begränsar dig, men... Man ska ha respekt för att man kan bli bortvald och man kan bli förflyttad och sådär. Och av den kraften så ska man ju alltid vilja liksom göra sitt yttersta. Jag tror alltid så. Det är det som man känner med människor. Så de som gör sitt yttersta och jobbar och tillför och tycker det är roligt det de gör och allting. Så här, det är de människor som man vill ha omkring sig och gärna få ta större och större ansvar i takt med att de vill och sådär.
Mm. Har du några drömmar idag? Vad vill man när man har kommit en bit på vägen nu då, som du har, om vi ska vara ödmjuka?
Ja, då drömmer jag om det här pensionatet på Gotland där jag ska servera frukost i blå fristadsbyxor och aldrig mer ha en skjorta på mig. Jag sitter på kaffe eller sitter på trappen och dricker en kaffe och väntar på att nästa busslast av glada människor kommer. Sådär. Men det är en liten sån där bild. Sådär, att kanske göra något helt annat sådär. Och få göra det här, samtal med människor och kunna sprida glädje på något sätt över förväntansfulla fulla människor och sådär. Det var på samma sätt som för Klubb 33, även om man var både förväntansfulla och fulla av helt andra anledningar, men det var samma känsla, det är en rätt härlig atmosfär sådär. Och,
så back to basic, bara ja, roligt och lite, glatt och gott.
Sitta på den här trappan och dricka kaffe med människor och berätta vad vi har hittat på för skojigt för att de ska göra idag. Kanske så, inte ja. Vet jag, men och med, det kanske är något helt annat.
Det låter ju som en alldeles härlig bild, och med den bilden så vill jag tacka så hemskt mycket för att du kom hit idag, för att du gjorde oss glädjen att vara med i vår podd.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Tack så hjärtligt. Och med det vill jag tacka dig, Urban, för att du kom förbi och var med i våran podd och berättade om hela din historia. Och tack till alla er som har lyssnat. Last night,